Välkommen till Radio SRF med mig Joakim Kohlman. Det har blivit vecka 49 och det här är också årets näst sista Radio SRF. Nästa vecka då kommer du alltså att höra årets absolut sista program. Och i veckans program då ska vi faktiskt prata med idel skåningar. Men vi ska börja att prata om något helt annat. För du har väl inte missat att SRFs stora medlemsforum går av stapeln den 3-5 maj 2019. Vi kommer framförallt att hålla till på Stockholm Waterfront Congress Center i direkt anslutning till Stockholms centralstation. Och anmälan det ska man göra senast den 15 februari och den gör du till ditt eget SRF-distrikt. Under fredagen så kommer en stor utåtriktad aktivitet att genomföras på Sergels torg och temat för den aktiviteten är ledsagning. Under lördagen så bjuds det på seminarium, utställningar och spännande föreläsningar. Till exempel så kommer medlemsforum att gästas av komikern Babben Larsson. Även barnen är välkomna till medlemsforum. För barnen så kommer det bland annat att finnas möjlighet att prova på parkour. Mer information om medlemsforum som har temat Spräng gränserna, det hittar du på www.srf.nu/medlemsforum. För ett tag sedan så berättade vi om SRFs nya kulturprojekt. Och nu har turen kommit till att presentera SRFs andra nya projekt, nämligen Rättighetsprojektet. Och där är Dennis Ivarsson projektledare.
Rättighetsprojektet handlar om dels för synskadades räkning och framförallt då medlemmarnas räkning att få del av kunskap om vilka rättigheter man har enligt gällande lagstiftning, för det är inte något direkt påverkansarbete utan det handlar om att jobba med vilka rättigheter som finns, hur man får del av dem, eller rättare sagt hur man borde kunna få del av dem om allting funkar som det ska. Och sen då, vilket är ett nytt grepp för SRFs del som jag har förstått, att man har bestämt sig för att rekrytera ideella utifrån då, antingen kanske pensionerade socionomer eller studenter som vill plugga jurist eller socionom som kanske ser det som en merit på sitt CV att kunna säga att man har varit rättighetsstödjare, och då tanken är att hjälpa till med hjälp av de här ideella att hjälpa till att upprätta ansökningar om man vill ansöka om ledsagning enligt främst då LSS, vilket projektet är avgränsat mot.
Och vad är din roll i det här arbetet?
Jag är projektledare och har anställts på heltid i 2 år för det här projektet, och jag ska så att säga ansvara för att projektet har en plattform, en grund att stå på, och då främst som består av information, och jag ska ta fram material, utbildningsmaterial som jag sen ska, som projektet ska sjösätta i de här 2 försöksdistrikten som vi ska börja i först. Och jag ska helt enkelt ta fram material och ge ombudsmän jämt de här cirka 10 ideella hoppas vi kunna hitta. Jag hoppas det är jag som ska ge dem en utbildning i hur LSS tillsammans med förvaltningsrättsliga principer fungerar, för att de ska kunna sätta ihop en, hjälpa medlemmarna att sätta ihop bra ansökningar.
Då är vi framme vid den här intressanta frågan. Vem är Dennis?
Jag har pluggat jurist i Lund. Tog examen 2013. Och då hade jag pluggat där i 5 år. Och sen har jag arbetat på advokatbyrå i 1 år med full service. Där jag bland annat har hamnat i förvaltningsrätten med olika ärenden. Sen har jag suttit ting i Helsingborg 2015-2016, och sen har jag haft lite eget företag där jag har arbetat med att ta fram en app för att göra juridik mer tillgängligt, och då främst med fokus kanske på småföretagare, men också med baktanken att det ska vara lätt för synskadade att ta del av. Och sen har jag fått det här jobbet nu, jag började 17 september, men från allra första början så kom jag utifrån landet nere i Skåne och växte upp mellan Hörby och Sjöbo och har varit rätt intresserad av skolan, men sen sidan av hållit på mycket med idrott. Jag har tävlat i brottning och sen fram emot högstadie gymnasium så har det blivit en del musik. Jag hade ett band med några kompisar som vi höll vid liv fram tills några år i Lund också.
Vad gör du på fritiden idag? Är det fortfarande musik som gäller eller något annat?
Jag har... Det är det som känns väldigt skönt med att ha det här jobbet. För innan när jag var egenföretagare så tyckte jag att det var väldigt svårt att skilja på det man gjorde på jobbet och var intresserad av och sin fritid. Men nu tycker jag att jag kan göra det mer. Det blir en väldigt tydlig skillnad. Framförallt för att jag sitter på ett kontor. Jag sitter nere i Malmö och jobbar. Och när man åker hem så åker man hem. Och då gillar jag att lyssna på musik. Och jag och min sambo går och tränar dans en gång i veckan. Och vi gillar även att träna tillsammans. Vi springer då och då tillsammans. Och god mat gillar jag att både äta och laga.
Varför valde du att söka det här jobbet?
När jag såg den här annonsen så var det först genom att en kompis delade den till mig på Facebook. Och sen kom det in, fick jag även höra från andra kamrater att ja, men de söker ju någon Dennis som har en juristexamen och det är en merit att ha levt och, eller leva med en synskada. Så det står ju ditt namn på den här, så då tyckte de att sök den. Hela vitsen var att med hjälp av det här projektet så skulle medlemmarna få hjälp av att göra jättebra ansökningar från början. Och det såg jag en väldigt stor chans att genomföra och lyckas med. Så jag gick igång på det här och såg framför mig två väldigt intressanta och spännande år. Därför att det finns väldigt... Man kanske har skrivit väldigt mycket om det politiskt, men inom juridiska kretsar så finns det inte så är det inte så våldsamt uppmärksammat det här med personrätt och hur man gör en bedömning av vad som är omfattande behov på ett juridiskt vetenskapligt sätt. Så där såg jag också stora möjligheter att kunna göra en insats.
Som du sa så lever du ju själv med en synnedsättning. Är du också själv användare av ledsagning?
Nej, det har jag inte varit och det är jag inte nu heller. Den enda erfarenheten av ledsagning som jag har, det är ju när jag skulle börja på universitetet så hjälpte mina föräldrar mig att ordna i Hörby kommun en ledsagare som kunde följa med mig ett par dagar, därför att då ansåg man att det var en så speciell händelse så det funkar inte att föräldrarna följer med och se. För det handlar ju om att se till att man kom in på ett bra sätt, dels formellt och tog det och kunna ta del av all information, och sen då att man kommer in i gemenskapen och kan sitta med vid olika mingel och sådär, kommer in rätt i det hela. Sen har jag ju haft färdtjänst på grund av synskadan ända sedan jag var 8-9 år. Jag hade den för att åka till träningen och hem igen. Och sen så åkte jag till, eftersom vi bodde på landet så hade jag skolskjuts och det var ju också med färdtjänst.
Beskriv dig själv, hur ser du ut?
Nu är det ju julfest så jag har svidat om lite efter dagens aktivitet, så att jag har mörkbruna skor, mörkgråa byxor, vit skjorta med väst över och slips och guldknutar som manschettknappar och jag är 1,73 lång, blåa ögon och nästan svart hår, ganska kort hår, och det syns på mina ögon att jag har en synskada så tillvida att jag kan inte titta rakt fram eller fästa blicken, de går lite åt varsitt håll.
Hur är det just det där med att vara jurist och kläder? Är det så att man måste trivas med slips och kostym för att kunna vara jurist?
Ja, jag tror att det är en fördel. I alla fall så handlar det ju om att det beror lite på vilken sorts jurist man är, men det handlar ju lite om inte riktigt hur man vad man själv tycker, utan man landar nog till slut i en förståelse för att det inger ett visst förtroende för klienterna eller de man hjälper. Och jag tycker att, och även om man nu har kanske affärsklienter, så är det en sak. Då handlar det om att dra dem till sig och göra förmedla trygghet på ett professionellt sätt och visa att jag kan göra ett bra jobb, helst bättre än de flesta andra. Men när man har, till exempel som jag har varit ombud i migrationsrätten, så handlar det ju också om att förmedla, speciellt då om man kanske är van vid andra myndighetskulturer, så handlar det ju också om att förmedla ett förtroende för att de, där är man en typ av, man är ombud för dem och de har ingen annan. Så då handlar det om att förmedla en slags syn, en professionell syn. Man måste förmedla att man tar sitt uppdrag på allvar. För de har inte samma valmöjlighet då som alla andra att välja ombud. Så det finns lite olika anledningar till varför man bör klä sig ordentligt, tycker jag.
Det sa Dennis Ivarsson, som alltså är projektledare för SRFs rättighetsprojekt. Vill du läsa mer om projektet så hittar du information på www.srf.nu/rättighetsprojektet. Och vi ska fortsätta med skånsk klingande röster här i Radio SRF. Sedan några år så har Hannes Julin Lagrelius arbetat med vårt internationella utvecklingssamarbete. Nu väntar dock nya utmaningar för Hannes som inom kort flyttar till Nairobi i Kenya.
Det jag kommer göra baserat i Kenya är att jag kommer jobba tillsammans med SRFs samarbetspartner African Union of the Blind och World Blind Union, där SRF också är medlemmar. Jag kommer att jobba med tillgänglighet i urbana miljöer och i stadsplaneringsfrågor. Och det hela möjliggörs genom att jag kommer att genomgå ett program finansierat av SIDA i Sverige, Sveriges biståndsmyndighet, där de utvecklar den svenska resursbasen inom svenskt utvecklingssamarbete. Och det är väldigt kul, därför att jag tror att jag är den första personen med funktionshinder som genomgår den här typen av utbildningsprogram inför framtida, ja, så att säga, för en starkare resursbas.
Hur kom det sig att du blev aktuell för det här programmet? Hur fick du veta om det var så?
Ja, alltså, det är faktiskt lite kul att du ställer frågan, därför att det är som sagt på vår samarbetspartner, men jag hade ingen aning om att den här möjligheten skulle komma upp och att den här liksom utbildningsplatsen, eller vad man ska kalla den, eller tjänsten om man så vill, skulle utlysas. Så först så såg jag den och kände bara, oj, men vad är det här? Men det är ju vår samarbetspartner. Varför har de inte pratat med oss? Såklart så blev jag lite konfunderad. Jag tyckte det var lite festligt också. Men sen när jag väl hade sansat mig så kände jag att, nej men det här är ju som, jag är ju som klippt och skuren för vad de efterlyser. Och då kände jag att jag skulle ångra väldigt mycket om jag inte sökte platsen. Så nu sökte jag platsen och jag genomgick rekryteringen och ja, här är vi nu. Snart bär det av till Kenya.
Och det här programmet, visst är det 3 år som du ska ingå i det?
Ja, precis. Det är först då inledningsvis 2 år baserad i Kenya med ett globalt arbetsfokus eller ett globalt arbetsområde. Men baserat i Kenya som sagt. Med möjlighet till förlängning ett 3rd år. Oftast i de här programmen, när det är det 3rd året om man väljer att lägga på det, så brukar då man liksom, så att säga, stationeras vid en annan organisation i ett annat land. Och så. Men det är lite för tidigt att säga exakt vad det kan tänkas bli någonstans.
Men hur ungefär kommer ditt, så att säga, ditt vardagsliv att se ut i Kenya?
Det vet jag faktiskt inte. Det är någonting jag funderar över dagligen. Och jag kommer ju liksom bo antingen i ett hus eller i en lägenhet, men inte så nära kontoret tyvärr. Kenya är ju, eller Nairobi då, huvudstaden, är ju väldigt kända för oerhört långa trafikköer och väldigt mycket trafik och trafikstockningar och demonstrationer som hämmar trafiken etc. Så att man ska kallt räkna med 1,5 ibland 2 timmar till att ta sig ena hållet. Och jag tittar tillbaka på min tid i Stockholm där jag tycker att det är lite jobbigt att transportera mig om resan är längre än 30 minuter. Så att 2 år i Nairobi blir kanske också ett sätt att höja min toleransnivå för pendlingsavstånd. Men jag kommer som sagt jobba i princip varje dag på African Union of the Blinds kontor och utgå därifrån. Vissa dagar hemma kanske. Men jag kommer att resa själv, så att jag kommer ju bo själv också och får liksom hitta sätt att klara av vardagen.
Boendet, är det någonting som fixas via programmet eller har du behövt trycka i sådana trådar också själv?
Nej, det är faktiskt jag som får hantera de frågorna själv också. Vilket har skapat viss huvudvärk då jag faktiskt inte har varit i Nairobi innan. Och inte riktigt har vetat var AFUBs kontor är lokaliserat. Nu visade det sig att det är lokaliserat kanske inte där i det distriktet jag skulle helst vilja bo. Vilket då kräver viss pendling. Men i vissa fall så får man också stöd av den svenska ambassaden med kontakter till mäklare och tips på områden. För man måste vara väldigt säkerhetsmedveten och då är det faktiskt bra att ta stöd av de liksom, svenska representanterna som finns på plats i landet. Så. Men det är lite för tidigt att säga exakt hur jag kommer att bo och så. Men det är någonting jag får arrangera själv. Men programmet betalar för mina bostadskostnader. Så det känner jag mig väldigt trygg med.
Hur kommer det funka då? Kommer du åka med vanlig kollektivtrafik till jobbet?
Nej, kan jag nog säga. Jag har blivit avrådd från att göra det. Så att jag kommer att ta... Det man brukar göra i Nairobi är att man brukar ta taxi, men man brukar i princip kontraktera 2-3 taxichaufförer som kör bra, som har körkort som de har fått på riktig väg. Det är många som skaffar fejkade körkort. Och som man anlitar frekvent, så man också bygger upp ett förtroende. Och att bygga upp ett förtroende är väldigt viktigt, tänker jag, just i Nairobi, därför det är inte så säkert att gå ute själv i vissa områden även på dagen, men framförallt på kvällen. Och att jag då som synnedsättning ska få ett ganska jag vill ju ha ett ganska självständigt liv och kunna transportera mig med enkelhet, då känner jag att det är väldigt viktigt att bygga ett förtroende med de som kör mig till exempel, och att de förstår vad det innebär att ha för utmaningar när man lever med en synnedsättning.
Hur orolig är du just för din egen säkerhet? För du har väl redan lyckats bli rånad en gång när du har rest för SRF?
Jo, men det stämmer. Jag har varit väldigt orolig för just säkerheten och min personliga säkerhet, och det var faktiskt en av de anledningarna till att jag drog mig väldigt länge för att söka tjänsten. Även jag nämnde ju att det var en fantastisk möjlighet och att jag kände att jag skulle ångra om jag inte sökte den här sökte mig till det här programmet. Men jag känner väl att det som kan göra att jag kan hantera ganska liksom, det är faktiskt ganska utbredd kriminalitet och osäkerhet också. Och det är någonting man får liksom ta in i planeringen. Att man planerar sina rutter, som jag nämnde, har liksom tillförlitliga chaufförer. Inte gå själv efter 6 eller 7 på kvällen i de flesta områdena. Och försöka, men liksom med enkla men, skapa större trygghet för dig själv. Det kan också liksom handla om att man har rutiner i sin hemmamiljö till exempel. Men jag tänker väldigt mycket på de riskerna som finns, och ibland så skrämmer jag upp mig själv, men så tänker jag att jag har faktiskt rest i väldigt, väldigt många länder och känner att det här ska gå, och det måste gå. Jag känner det att jag testar och jag tar riskerna, så får vi se hur det går, för att det är så mycket mer värt att försöka än att stanna i dörren. Då är det bättre att gå igenom dörren och se lite vad som händer, tycker jag.
Hur mycket fokus var det just på din funktionsnedsättning när du gick igenom den här rekryteringsprocessen?
Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det var långt ifrån ett huvudfokus, utan man tittade ju på de erfarenheter som jag har fått genom att arbeta i synnerhet med Synskadades Riksförbund, med MyRight och med Unga med synnedsättning. Och min studiebakgrund. Men också, jag har ju också jobbat för Sida och varit praktikant på Sida tidigare och ambassaden i Rwanda. Så det är någonting som jag kunnat bygga vidare på och utveckla också ur ett funktionshinderperspektiv. När jag var på arbetsintervju så såklart så diskuterade vi eventuella utmaningar det kan finnas för mig som lever med en synnedsättning att klara mig i Kenya, och, men också hur det faktiskt kan vara till en fördel när man jobbar med den här typen av frågor jag kommer att jobba med. Därför jag kommer att kunna kapitalisera på mina personliga erfarenheter och min tid på SRF såklart. Men så att säga, så att det är ofta någonting jag brukar ofta framhäva, att jag försöker se min funktionsnedsättning eller min synnedsättning som en fördel, eller snarare en, och såklart en utmaning, men snarare än något negativt. Att jag brukar säga att det anledningen till att jag sitter här idag är också på grund av att jag har levt med en synnedsättning sedan jag föddes. Det har hjälpt att forma min världsbild och min tro på att vi måste bekämpa ojämlikheten i samhället exempelvis. Och har liksom bidragit till det driv jag har för att bidra till en positiv förändring. Inte bara för mig själv utan för många andra människor också. I min omgivning och globalt.
Vad är det som du ser fram emot mest då med din nya tillvaro?
Framförallt att det sällan blir kallare än 20 grader. Skulle jag absolut säga. Men däremot så har jag hört att det är lite kyligare på kvällarna. För Nairobi ligger ganska högt. Nej, men skämt åsido. Det jag ser fram emot mest är att faktiskt få jobba tillsammans med våra samarbetspartners på olika sätt i fält, som man brukar säga inom utvecklingssamarbetet. Så att jag kommer ju vara stationerad hos vår samarbetsorganisation, och då kan man också få andra perspektiv än om man sitter och jobbar från ett kontor i Stockholm eller någon annanstans. Så det kan ju också ge perspektiv. Men också att befinna sig i liksom Nairobi eller utvecklingskontexten under längre tid är någonting jag verkligen värdesätter. Och en möjlighet som inte är så jättevanlig under de här förutsättningarna. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja. Sen har jag också hört att Nairobi är en väldigt levande stad. Det finns ett rikt kultur- och restaurangliv och mycket folk i rörelse. Så att jag tror att det kommer bli väldigt trevligt, hoppas jag.
Vad kommer du sakna mest från Sverige då?
Framförallt så kommer jag ju sakna familj och vänner. Det är liksom det primära. Och jag har ju bott i Stockholm nu i princip i 4,5 år. Och har liksom, Stockholm har för mig grott till att bli en av mina absoluta favoritstäder att befinna mig i. Och där jag också känner mig väldigt hemma. Så jag kommer ju såklart sakna Stockholm och miljön i Stockholm väldigt mycket. Man blir ju väldigt bekväm när man befinner sig på en plats under längre tid. Och så, jag hoppas att det blir samma sak med Nairobi, men man har inte lika stora möjligheter att röra sig runt fritt och lära sig hitta på nya ställen som i Stockholm till exempel.
Kommer du att, så att säga, ingå på något sätt i det samarbete som finns mellan AFUB och SRF i din nya roll?
Nej, det kommer jag inte göra. Det är viktigt att när man, jag vill inte säga gå vidare, men när man kommer inleda ett arbete med ett annat fokus, så är det också viktigt att inte saker hänger kvar. Däremot så kommer jag ju genom att vara på plats kunna bidra på olika sätt till det samarbete som genomförs, men jag kommer inte ta någon officiell roll i det samarbetet på något sätt. Däremot så kommer jag alltid ställa upp som ett bollplank till Synskadades Riksförbund eller till African Union of the Blind om så önskas, och att liksom, och att det anses lämpligt under de förutsättningarna som ges.
Du hörde Hannes Julin Lagrelius, som alltså inom kort flyttar till Nairobi i Kenya för att stationeras på African Union of the Blinds kontor där. Och mot slutet av våren så kommer vi återkomma till Hannes för att höra hur livet i Kenya är. Och Hannes är alltså tjänstledig från sin tjänst under tiden som han studerar i SIDAs program. Och det var allt vi hade att berätta i veckans Radio SRF. Och som sagt, nästa vecka då är vi tillbaks med årets allra sista utgåva. Till dess, ha det så bra. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.